De næste 50 minutter handler om en af de helt store komponister, nemlig Jean Sibelius, der døde i 1957, 91 år gammel. Kirsten Røn har besøgt hans hjem Ainola nord for Helsinki, som nu er museum, og har forsøgt at finde ud af, hvorfor han ikke komponerede noget de sidste 30 år af sit liv.
Der 30 km nord for Helsinki ligger Ainola. Et skønt træhus i to etager, omgivet af høje træer. Grunden ligger lige ved Tuusula-søen, og den købte komponisten Jean Sibelius og fik en god arkitektven til at skræddersy huset til sig og sin familie, så de kunne flytte ind i 1904. Komponisten og hans kone Aino, som huset er opkaldt efter, samt tre døtre, og i de kommende år kom der endnu to døtre til. Järvenpää hedder byen, som Ainola ligger i, eller Träskända på svensk, og det med de to sprog havde en meget stor indflydelse på Sibelius' liv og har i det hele taget på alle finners liv og stadigvæk. Sibelius voksede op i byen Travastehus som svensktalende og lærte sig først finsk i skolen, mens Aino var finsktalende fra fødslen. De to kommunikerede på begge sprog, i hvert fald når de skrev breve til hinanden, for han skrev på svensk og hun på finsk. Og sådan er der stadig mange finner, der lever, tosprogede familier, hvor forældrene taler hver sit sprog til børnene og begge sprog til hinanden. Men nemt er det ikke. Litteratur og digte skal oversættes, og flere finner går så højt op i deres nationalitet og selvstændighed, som ikke engang er 100 år gammel, at de ganske enkelt ikke vil tale svensk. Jean Sibelius blev født i 1865 og døde næsten 92 år gammel i 1957, og han blev tidligt berømt, først og fremmest i Finland, men også hurtigt i hele verden. Men mystikken bredte sig over ham fra 1926, efter hans symfoni nummer 7 og det symfoniske digt Tapiola var blevet urført, for det var klart for alle, at han skrev på endnu en symfoni. Den berømte dirigent for Boston Symfoniorkester, Serge Koussevitsky, var blevet lovet urførelsen af den nye symfoni, og i London ventede man på at få lov til at lave Europa-opførelsen af den, men den kom aldrig. År ud og år ind skrev dirigenter og musikforskere til ham og efterlyste den og andre kompositioner, men der kom ikke flere værker fra Sibelius' hånd. De sidste mere end 30 år levede han uden at udgive nye værker. Da han døde, håbede man at finde den længe ventede symfoni blandt hans efterladte værker, men der var ingen symfoni. Tystnaden i Träskända er de år blevet kaldt. Her kommer slutningen af den sidste orkestermusik, Sibelius skrev, inden tystnaden sænkede sig over ham. Tapiola, et symfonisk digt om skovånder. Tapio er en slags finsk pan. Vidt de strækker sig Nordens dystre skove, urgamle, hemmelighedsfulde, i vilde drømme. Derinde dvæler skovenes mægtige Gud, og i mørket væver skovånder magiske hemmeligheder. Et digt, som Sibelius skrev som motto eller idé til Tapiola.
Det, som er specielt berømt, er de her stråkarna Susi i Tapiola, som er mycket sen produktion. Ja. Men det var en läkare, som medicinare, som kom och talade med mig på en mottagning i Tokyo, och han sa att jo, vi älskar Sibelius också här, att det är det där när vi hör i orkestern det här skogens sus, att det liksom ger en sån frid och ett sånt lugn. Så det är nu det är kanske det mest berömda exemplet, kanske Tapiola, men också är det i många andra, det är liksom den här känslan av just naturens betydelse som är viktig, definitivt.
Det är den finske pianist Folke Grisbeck, der fortæller. Han är Sibelius specialist, och han har inspelat all Sibelius klavermusik. Vi sidder i Sibelius dagligstue på Ainula i hver sin lænestol. Allt är uändrat, det står som mens han levede.
Och här har vi då också hela hans glömda ungdomsproduktion anses vara liksom för glad och dur bemängd för att vara riktig Sibelius.
Alltså från 1880 och 90.
Jo, 1892, 28 april, hade premiären på Kullervo. Och det var en stor succé. Det är alltså ett över 50 minuters verk för manskör, sopran, bariton och symfoniorkester. Före det var Sibelius lovande yngling. Efter det var han vårt storfurstes furstendömes ledande komponist. Så det är den här drömmen för en konstnär att göra succé übernacht. Men det där, då förstår jag honom att de verk som han skrev före det här, 4 år i Helsingfors under studier, 1 år i Berlin, 1 år i Wien, att de verkarna lite blekna i jämförelse med den här nya finsk nationella, alltså eposet sig det här i Kullervo, det är hämtat från Kalevala, vår folkdiktningsepos. Och man tyckte att det här som var före var lite så här tysk teoriskolning, när hans lärare i komposition, Vigelius, lärde honom enligt Ludwig Büßlers metod komposition, att det liksom klingar för mycket just traditionell tysk formlära. Men så vad gjorde Sibelius? Han komponerade nya saker. Det kom Lemminkäinen-sviten också enligt mytologi, och det här sen Finlandia 1899 och många nationella stora verk också, manskörsmusiken från den här tiden. Så det verkar som varje år skulle bli bättre än det föregående, och då liksom blev den här ungdomsproduktionen glömd.
Sibelius musik är väldigt finsk, väldigt nordisk. Det hör man i den grad i de verker han skrev från 1892, som begynte med Kullervo, ett verk för orkester och manskor, samt sopran och baritonsolist. Men hans musik appellerar i den grad också till den stora internationella lytterskara. Kullervo är baserat på det finske Kalevala-epos, som många av Sibelius verker var meget inspirerade av. Och det var med Kullervo han slog igenom. Siden kom Finlandia, och därifrån var stilen lagt, och succéen kom hurtigt. Men han var skolad i den wienerklassiska musik och spelade själv från han var barn på violinen, både med sin syster på klaveret och brodern på cello, och en tante spelade också. Så det klassiska fundament blev lagt tidigt. Och så blev hans helt egen stil altså grundlagt med Kullervo i 1892, da han var 27 år. Det fortæller Folke Grisbeck om, når vi har hørt Sibelius tidlige klavertrio, som han komponerede til sig selv og sin familie.
Thank you.
han var skolad med Haydn och Beethoven som stora idoler. Mindre Mozart, jag förstår inte varför. Men Haydn var hans stora kärlek som ung, riktigt ung. Alltså han spelade i Tavastehus Haydns stråkkvartetter som 15-16 sonater med sin faster, trio med sina syskon. Han var inte 18 fyllda innan han kände till största delen av Haydns kammarmusik och Beethovens kammarmusik. Där i arkipelagen i Åbo så värdinnan på Korpo gård hade tagit med alla Beethovens trio, så under sommarnätterna spelade genom alla Beethovens trio. Så han fick ett sånt här klassiskt fundament som bakgrund som han sen började bygga den här finländska vokabulären på. Så att han fick den formulerad enligt ett gångbart europeiskt tonspråk.
Hvis ikke man vidste det, havde det været umuligt at gætte, at denne klavertrio er skrevet af Finlands store nationalkomponist. Men sådan lød han indtil 1892. Og netop det år blev Chang og Aino gift. Og i de første cirka 10 år boede de i Helsinki og flyttede næsten en gang om året ind til huset i Järvenpää eller Triskända stod klar. Og der fik han den ro, som han sådan havde brug for. Sø og skove omgav ham, men også kone og efterhånden 5 børn, samt 2 tjenende ånder, der også boede på Ainola. Og Sibelius krævede total ro. Ingen syngen, latter, råben, dansen eller spillen på klaveret. Gav vide, hvordan man gør det med 5 børn. Men han rejste også en hel del og var væk i måneder af gangen. Dels på koncertturné, hvor han dirigerede egne værker, og dels til Berlin, som var hans favoritsted, når han skulle komponere uden for hjemmet. Så det har nok været nogle eftertragtede pusterum for familien, når han ikke var i huset. Han var en fantastisk mand. En nordisk kæmpe, men med meget dyre vaner. Altid uhyre velklædt. Alle fotografier viser Sibelius i skræddersyet tøj, tit fra Berlin, med jaket og hat eller jakkesæt med vest. Et sommerfavoritsæt var helt hvidt. Han er blevet set med fiskestangen nede ved søen i dette super hvide jakkesæt med hat. Og så drak han. Dels reverent og talt, så det væltede ud af knaphullerne, og dels så elskede han de store middage og receptioner på de dyre steder med champagne og hvad dertil hører. Et af de mange muntre eksempler stammer fra København, hvor Sibelius ofte kom, hvor musikforlaget Wilhelm Hansen hører til, som udgav en del af hans kompositioner, og hvor flere af hans værker blev uafført, og hvor han havde gode venner. Det var på Hotel d'Angleterre efter en stor koncert, og selvom Sibelius kun havde 40 kroner på lommen, så inviterede han til stor fest med det hele. Da så tjeneren kom med den kæmpe store regning, underskrev Sibelius den og tilføjede, den finske stat betaler, og så fik tjeneren de 40 kroner i drikkepenge. Scenemusik fra Shakespeares skuespil Stormen, som var et af de værker, der blev uafført i Danmark. Der findes mange, mange historier om Sibelius' selskabsliv og hans meget store behov for alkohol. Det har absolut også i lange perioder været et problem for familien og især selvfølgelig for Aino. Men mens festerne stod på, var det sjovt, og så kom regningen på alle måder bagefter. En anden gang på D'Angleterre i København havde han bestilt nogle snapse hos tjeneren, og da tjeneren så kom med de der små 2 centiliters nøjagtigt opmålte snapse, så tog han en af dem, kastede den ind på sit revers, snusede til den og sagde, ja tak, kom bare med nogle af dem i hele flasker. I de første mange år komponerede han en masse værker, altid nogen han fik penge for nogen mere end for andre. Men han brugte dem lige så hurtigt, som de kom ind ad døren, og der var tit økonomiske problemer på Ainola. Men Ainu fandt altid på noget. Hun opdyrkede jorden bag ved huset og fik efterhånden en stor dejlig have med grøntsager og bær og frugttræer, så der var mad til den store familie. Og i de første år var der ikke penge til, at børnene kunne gå i skole, og så underviste hun dem selv. Og de klarede sig meget fint, da de som store børn begyndte på skoler inde i Helsinki. En af døtrene har sagt, at når klokken var 9 om morgenen, så skiftede Aino ham fuldstændig fra at være mor til at blive skolelærer. Siden, især efter 1926, kom der mange penge ind til Sibelius. Finland blev først selvstændigt i 1917. Fra 1809 og til 1917 havde Finland været en del af det russiske fyrstedømme, og inden 1809 og tilbage til altid havde Finland været den nordlige del af Sverige. Så finnerne skulle finde sig selv, og det varede nogle år før copyright-fænomenet slog igennem, men så kom pengene altså også. Finnerne siger om deres selvstændighed, vi er ikke svenskere mere, vi vil ikke være russere, så lad os være finner. Nu spiller Folke Grisbæk og Peter Lundqvist det sidste stykke musik overhovedet Sibelius komponerede. Adagio for firehændigt klaver, som han skrev til sig selv, og Aino. Det var i 1931, og derefter fortæller Folke Grisbæk blandt andet om Sibelius klavermusik.
jag har själv som pianist varit nu 16 år i intensivt skivinspelningsarbete och spelat in 24 skivor, hela skivor med Sibelius-stycken. Och på konsert eller på skiva har jag spelat 390 stycken, så i princip spelar hans produktion som finns med piano. Men det som jag upplever som ett problem är den här vinyl-LP-skivans estetik från 1950-talet, att man ska ha bara några få de bästa stycken, att man ska inte bry sig om någonting annat. Den här, alltså det som jag brukar kritisera som greatest hits-mentalitet, och den är ovanligt seg i Finland, att man ska spela om och om Malstrist, Finlandia, Tapiola, Kullervo och symfonierna. Men sen säger många att nej, resten är skräp. Så att, vad är det för fantastiskt nonsens? Det där att Sibelius har 600 kompositioner och man använder 23. Att det är ett sätt att underskatta lyssnarnas musikalitet. Och Sibelius var en stor entusiast. Han skrev härliga melodier i sina minsta stycken. Vem har kallat hit att vi måste ha en domare som dömer att det som är 23,5 karat guld är odugligt eftersom allt måste vara 24? Jag menar, det är på något sätt absurt. Och det här drabbar många komponisters produktioner. Jag är säker på att vi har samma problem med Nielsen också. Jag har lyssnat igenom Nielsens hela klaverproduktion. Härliga stycken, olika slags, små och stora. Men jag tror att den skulle kunna användas mera, också den. Och det problemet med Mozart. Mozart har 630 verk och man använder så här mycket få av dem. Och man säger att det här som genre, jo, kyrkomusiken är gammalmodig, han var inte, förde inte utvecklingen vidare. Så man spelar bara Requiem och säger att resten är skräp. Man frågar sig om de här kritikerna verkligen liksom, jag tycker det går för långt när de kräver att folk ska följa det här. Och då när folk säger något, att tänk om vi skulle ha fått höra åttonde symfonin av Sibelius. Jag tycker det skulle vara härligt. Men jag säger att börja nu med att lyssna hela 20-talets produktion. Det är ofta när jag ska diskutera vad tycker ni om violinnovelletten, den här härliga Klara Edo. Så att, det är något som jag inte känner till. Ja. Alltså, folk orkar inte lyssna på det som finns. Vad behöver vi leta efter i arkiv efter åttonde symfonin när vi inte vill höra på det som är inspelat? Så att det här tycker jag är ett stort problem. Att det, och vi har 5-6 klaverstycken som man spelar om på nytt. Och sen lämnar man 195 årspelade. Men det här är inte bara för Finland utan på många ställen. Att min goda vän Veijo Murtomäki sa att det är det här ett arv från tyskarnas romantik, den här tron på en meisterverk. Det ska vara meisterverk. Det dominerar vår uppfostran. Ja. Nu har jag fått det här.
Det som jag tänker tit på när jag hör Sibelius, det är den här dype melankolska klang. Att man hör naturen, man hör nästan träerna, skogarna, sjöarna, myggene kan man höra i musiken. Men den här dype melankoli där ligger i det, den här mörke mål er det tit. Jeg tror nok, at der er mange uden for Finland, der tror, det er noget særligt finsk.
Ja, visst det her... er det det. Han har det der rigtigt strevet til at finne og hur skal jeg sige, formulere det, som vi oplever som en ekta finsk musik. Det som jeg lægger som en liten forbehold, ikke som protest, utan som et komplement, är att han också skrev väldigt mycket sån här glad durmusik. Och till exempel, alltså nu när vi hade Sibelius-konferens i Oxford senaste år, jag höll ett sån här föredrag som hette Which of Sibelius' 374 miniatures are remarkable? Alltså att han har ett väldigt stort antal miniatyrer, violinpiano, cellopiano, sångpiano och bara piano. Och här är det som om den här linjen skulle vara mera centraleuropeisk, gemytlig. Att där liksom är den här, hur ska jag säga, den här melankoliska linjen kanske inte lika dominerande. Med den påföljd att många, både konsertlyssnare och experter, tycker att det här är inte riktigt Sibelius. Men jag måste lägga personligen en protest. Jag tycker att det är väldigt mycket riktigt Sibelius. Därför att han hade den här sidan att med ett mycket gott humör, mycket god humor. Han var känd i skolan för att ha en fantastisk sprudlande humor. Att det tycker jag är också riktigt.
Symfoni nummer 7 blev uraført i Stockholm i 1924, og det symfoniske digt Tapiola i New York i 1926, og det blev det sidste orkesterværk fra Sibelius' hånd. I de kommende år komponerede han endnu 2 ganske små stykker, et lille orgelstykke, sorgmusik til en vens begravelse, og så stykket for firehændigt klaver til sig selv og sin kone. Det var det. Og så var der den meget omtalte 8. symfoni, som hele musikverdenen ventede på i mange år, og Sibelius troede selv på det i årevis. Han havde korrespondancer med musikforlæggere, musikforskere og musikere, og først og fremmest de dirigenter, der hele tiden håbede på, at den kom. Boston Symfoniorkester, som var et af de allerbedste orkestre med verdensdirigenten Serge Koussevitsky, havde fået lovning på uraførelsen. De havde opført alle de andre symfonier mange gange, de symfoniske digte, violinkoncerten og den store Lemminkainen-suite, både i sin helhed og de 4 stykker, der indgår i suiten hver for sig, og deraf er der mange, der kender Svanen fra Tuonela. Der findes mange breve, hvor der bliver fortalt frem og tilbage, både om, hvor langt Sibelius er med sin symfoni, og hvordan de går og venter på den. Hvert år, ved den nye koncertsæsons begyndelse, har man sat den på koncertprogrammet med den tilføjelse, at hvis den ikke bliver færdig, så bliver en anden af Sibelius' symfonier spillet i stedet for. Der er Sibelius-festivaler i mange af de store byer, og han bliver inviteret i det uendelige til at dirigere sine egne værker på en hvilken som helst betingelse, til professorater rundt omkring og til bare at være til stede, men han siger nej til det hele. I foråret 1931 troede Sibelius selv så meget på sin næste symfoni, at han tog nogle måneder til Berlin for at komponere. Det var noget, han havde gjort mange gange. Han havde både brug for roen på Ainola, men også for storbyen, så han både kunne sidde i absolut ro på et hotelværelse eller i en lejlighed i byen, og så gå til koncert og spise de gode steder. Men det var klart, det var symfonien, det handlede om. Han havde tit sagt, at den var færdig i hans hoved. Han skulle bare skrive den ned. Og hans nodeskriver i Helsinki, en tidligere violinist fra Helsinki Philharmoniske Orkester, har stået med førstesatsen i hånden og har skrevet orkesterstemmerne ud fra den sats. Han var den eneste, som Sibelius var fuldt fortrolig med på det punkt. Men selv månederne i Berlin udløste ikke nogen symfoni, og hvornår han selv gav op. Der gik stadig mange år efter, hvor han lod den færdig til opførelse, men måtte undskylde, at den ikke var klar endnu. Spekulationerne har selvfølgelig været mange. En af dem, som nok har betydet mest, er, at han var bange. Han var bange for, at den nye symfoni ikke skulle kunne leve op til de enorme forventninger, der var. I forvejen havde han haft problemer nok med de tidligere værker, som også hele tiden skulle blive bedre og bedre, og hvor forventningerne til ham steg for hvert nyt værk, og de fleste var også blevet modtaget godt, men her gik han åbenbart i stå. Han havde også problemer rent fysisk med sin højre hånd, der rystede meget, noget der i perioder kunne være meget generende. Og så er der den ting, som også kan være en mulighed, nemlig pengene. I alle årene havde Sibelius komponeret også for at tjene penge, men efter copyrighten var kommet til landet, og hans musik blev spillet overalt, og også i radioen og efterhånden også indspillet på plade, så kom der rigtig mange penge. Så en kombination af angsten for ikke at leve op til forventningerne, og så at det ikke var så nødvendigt økonomisk mere, er en god forklaring. Men de mange år i Thyssenarten var bestemt ikke tyste år. Der kom ustandsigt folk på besøg. For eksempel dirigenten Serge Koussevitsky, der havde ventet forgæves på urførelsen. Han bar trods alt ikke nag. Og de blev meget gode venner. Og der var hele tiden mange forespørgsler til ham og invitationer, musik, der skulle læses korrektur på. Og så arrangerede han rent faktisk noget af sin musik. Så helt uden at røre med nodepapiret levede han ikke. I de dejlige stuer på Ainola er der store porcelænsovne, tre i alt, en i hver af stuerne. De to er grønne, to forskellige farver grøn, og den sidste er gul. Og det med farverne var meget vigtigt for Sibelius. Han så farver i musikken, og den grønne ovn, placeret i midterstuen på Ainola, er rigtig forårsgrøn, og den farve er for Sibelius det samme som F-dur i musikken. Gult var D-dur, rødt C-dur og blåt A-dur. Men den store grønne ovn blev simpelthen kaldt F-dur-ovnen. Farver og tonearter hang tæt sammen for ham. Men en gang i 1940'erne arrangerede Sibelius en autodafé på Ainola. Det har Aino fortalt. Han stod med sine noder, og hun gik sin vej. Hun kunne ikke holde ud og se på, at han brændte sin musik. Iblandt det, han brændte, var 8. symfoni, så meget af den, som han havde komponeret. Han brændte den i F-dur-ovnen. Og efter det har Aino fortalt, var det som om han fik mere ro i sit sind.
Det ved man via brev. Du nævnte korrespondensen med Koussevitsky, at han verkligen i ungefär 10 års tid, praktiskt taget hela 30-talet, arbetade mycket intensivt med 8:e symfonin. Mm. Och vi har kvitto på att den var, första satsen var renskriven och att den var, enligt mångas mening, så var den faktiskt färdig.
Den finske musikforsker Otto Andersson har oprettet Sibelius Museet i Åbo, eller Turku, og han var tidlig meget optaget af Sibelius og samlede for eksempel avisartikler, koncertprogrammer og breve og meget mere om ham. Og Sibelius var fortrolig over for ham, for det viste sig, at han havde en stor bunke manuskripter af sine ungdomsværker liggende på Ainola.
Og sen, når han dog 1957, så då fanns den kvar här på Ainola, största delen har jag förstått. Någonting fanns i Bankvall, någonting fanns här. Men han hade inte förstört det, men han sa att den här får inte publiceras och inte ges ut och inte spelas. Men å andra sidan hade han varit tveksam. Han hade diskuterat med professor Andersson 1943 att vad ska jag göra med mina ungdomsstycken, att borde jag förstöra dem, så sa Andersson, nej, jag ber på mina bara knän, du får inte röra dem. Att då hela din vokabulär, din början och melodisk uppfinning, det finns alltid i dina ungdomsstycken. Så sa Sibelius, säger du det? Så han förstörde dem inte. Ja.
Sibelius brände sin 8:e symfoni, och måske mer vi inte känner till, men han brændte ikke sine ungdomsværker. Han var frisk til det sidste. Han faldt om i huset efter en morgenspaciertur i september 1957, et par måneder før han ville være fyldt 92, og blev begravet for Storkirken i Helsinki. 17.000 mennesker defilerede igennem kirken for at sige farvel til komponisten, som var uløseligt forbundet med deres uafhængighed og nationalitet. Aino overlevede ham med 12 år og blev knap 98, så det har været meget stærkt og sejt par. I 1972 solgte deres 5 døtre Ainola til den finske stat, og siden 1974 har det været museum.
Al musikken i udsendelsen var af Sibelius. Først et glimt af tonedigtet Finlandia, slutningen af tonedigtet Tapiola, senere fra skuespillet Stormen, uddrag af symfoni nummer 7 og senere fra Pelléas og Melisande, alt spillet af DR Symfoniorkestret under ledelse af Leif Segerstam. Ellers spillede Folke Græsbæk humoristisk mars, adagio for firehændigt klaver sammen med Peter Lundqvist, og Allegro for klavertrio sammen med Jaakko Kuusisto og Markku Ullönen. Det var den anden radios Kirsten Røn, der havde været på besøg på Ainola, Sibelius hjem gennem 53 år, og der havde sat pianisten Folke Græsbæk stævne.